Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hej och hjärtligt välkomna. Peter Esse här och ni lyssnar på Elbilsveckan med mig och Kristoffer Gullin.
Hallå Peter!
Tjena. Det var ett tag sedan det var bara du och jag som fick leverera.
Ja, nu är vi helt ensamma och övergivna här. Men vi ska nog klara oss. Vi har ju gjort det tidigare. Aha. Hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Jag sitter på ett hotellrum på Stockholm Expo. Eller Expo.
Oj, då är vi nästan i närheten av varandra.
Ja, det är vi faktiskt. Jag är norr. Det är ju de här häftiga stockholmarna kallar ju Upplands Väsby för Lapplands Väsby, för det är så himla långt norr om stan då. Mm. Och jag sitter alltså ännu mer norr om stan. Lite spännande det här att Arlanda stad är ett ord. Det tycker jag är väldigt, det är sånt jag funderar över här nu. Mina 9 timmar av köra Kia EV9 från Malmö till Stockholm mitt i natten.
Ja, det är något jag aldrig har direkt reflekterat över och kommer antagligen inte göra jättemycket. Eller så, är det det första jag tänker på när jag ser skylten nästa gång?
Ja, det kommer det vara naturligtvis. Så, men det är faktiskt inte heller det enda jag funderar på när jag kör Kia EV9 här. Utan jag har funderat mycket på det här med ljud och så i bilar. De här lagstadgade ljuden som vi har blivit påhyvlade av vår kära Europeiska union. Och det är så kontrast att byta mellan Volkswagen ID.7 och Kia EV9. Två bilar som man bara vill krama om och mysa med. Men den ena har lite värre ljud än den andra. Samtidigt så har de då olika sätt att stänga av detta på. Och i ett av fallen så behöver man kanske inte ens stänga av ljuden. Och detta ska vi faktiskt prata om sist i avsnittet. Det har ju hänt lite andra saker här sådär. Pratade ju om, du har fortfarande inte krockat någon Tesla sådär. För du ville hänga med i gänget från förra gången då. Jag och Kristoffer hade ju lite spörsmål där med våra krockade Teslor ju.
Jag kände inte att det var en klubb jag ville vara med i. Så att nej, jag har inte krockat någon Tesla än så länge.
Nej, jag fick ju en fin kommentar här på min YouTube-film om detta. Att det var ju väldigt dedikerat att krocka sin Tesla just för att kunna göra content.
Det får man absolut, det får man säga. Det håller jag med om. Allt är riktigt. Content som sagt.
Riktigt så var det ju dessvärre inte, eller dessbättre kan man säga, för det vore ju otroligt dumt. Det är lite som de här som YouTubers som slänger sina Apple Vision Pro i golvet bara för att visa hur lätt de går sönder. Men de kostar ju bara nästan lika mycket som en Tesla. Vill man se Apple Vision Pro för övrigt så har jag gjort en video om det borta på Teknikveckan. Men det är ju, har ju inget med bilar att göra, för man får alltså inte köra med VR-headset i bil. Det fick en amerikansk YouTuber erfara när han gjorde detta och i en så kallad självkörande Tesla. Och som ni alla vet så är inte Tesla självkörande. Särskilt polisen som knackade på där och undrade vad tusan han höll på sen efter han hade släppt videon. Men det ska vi hålla oss borta från. Hur har din vecka varit?
Den har varit ganska bra, får jag väl säga. Jag avslutade gårdagen med en AV på jobbet i Bull, där jag naturligtvis vann. Så att, nu är man på topp, känns det som. Annars går jag mest bara och väntar på att min säljare ska ringa och säga att nu har din bil kommit. När vill du hämta den? För att det är så nära nu. Den skulle ha kommit igår och jag har inte hört något än, så nu sitter jag lite nervös.
Din gulingula Volvo EX30 alltså?
Stämmer bra.
Tokigt hur de har, hur vi har liksom nästan lagt beslag på den färgen och bytt namn på den. Men det är kanske inte är någonting, vi kanske kommer upp på Volvos webbsida. För är det någonting jag har gjort den här veckan är att jag har funderat lite över hur kan Volvo vara så dåliga på att göra en webbsida med korrekt information om just Volvo EX30.
Ja, det är så nonchalant det här. Hur man har inte rättat till problem som man vet är fel.
Mm. För det här då, innan vi går in på lite nyheter runt IF Metall och det här med trasiga Tesla-bilar och det som att IC Laddbox har fått lite svar från Elsäkerhetsverket som nog inte gjorde dem sådär jätteglada. Och sen har vi då som sagt ljuddiskussionen i slutet. Så ska vi prata om det faktumet att Volvo Cars Corporation i Göteborg någonstans hade de ett jobb när det kommer till att presentera webbsida för deras enda elbil som är kombinationen av bilen de kan sälja och bilen de vill sälja, om vi säger så. Det är väl inte så att de inte vill sälja Volvo C40 och XC40, men det där är bilar i väntan på att de rena elbilsplattformarna kommer, eller bilar på rena elbilsplattformar, och det är också de nya bilarna som Volvo kommer att tjäna mest pengar på då, medan det är lite mindre marginaler på de här gamla konverterade fossilplattformen som den här CMA ändå är, som C40 och XC40 baseras på.
Men det ska man ändå säga att Volvo har ju faktiskt lyckats tjäna pengar på de där bilarna. Det är det ju inte alla tillverkare som har gjort när de har byggt sina elbilar. Så att
Ja, men bra,
det ska ju Volvo vara kredd för.
Absolut.
Men det är klart att EX30 kommer ju ha en högre marginal.
Mm. Och varför då har bolaget misslyckats med att göra en bra pedagogisk webbsida runt den här bilen? Vi har ju tidigare nystat upp i mysteriet vilket paket som hade den styrassistenten Pilot Assist, och frågade mycket om det där runt det och fick lite svar, och sen så kom uppdateringen på webbsidan då och informerade om att från och med Plus så har du då Pilot Assist. Det var ju ändå liksom en av de viktigaste funktionerna att välja mellan.
Ja, det vet jag inte, men ja.
Om man heter Peter S i alla fall. Det är inte en helt oviktig funktion. Exempelvis på EX90 så är ju den uttagen som den enda grej du kan välja till då, eller välja bort. Så där är det ju egentligen ganska viktig central del av konfiguratorn. Det missades på den. Däremot så är det också lite andra saker som nu när jag har suttit och recenserat EX30 så försökte jag lyska ut en sån enkel sak som vilken laddeffekt som bilarna har. Inte heller helt oviktig information om du ska välja en bil. Och det går alltså inte hitta vilken laddeffekt Volvo EX30 respektive varianter har. Om vi går in på specifikationerna och trycker på ett litet sånt där informationstecken under batterierna där de då pratar om hur lång tid det tar att ladda bilen full, så står det då på den här Core-varianten, eller snarare den här standardbatteri. Det är inte själva utrustningsnivån det står på, utan det är ju vilken typ av batteri det är. De har ju två batterier i bilarna. Och då, om jag kollar på den lilla då, den som heter Standard Range eller något liknande, då står det alltså 175 kilowatt. Det är ganska högt, eller hur, Gullin?
Det är ändå rätt bra jobbat. 175 kilowatt på ett 51 kilowattimmars batteri. Mm. Det gratulerar Volvo. Ja. Eller vänta, hur var det?
Nu är det lite roligt. Tror du kommer komma upp i det? Nej, vad har de? 134 kilowatt. Väldigt
134 kilowatt vill jag minnas. Att det är korrekt.
Precis. Sen om vi trycker på informationen om de andra batterierna. Extended range och även twin engine då. Alltså det stora batteriet. Och sen oberoende vilken motor det är då. Antingen om det är fyrhjulsdriven eller inte. Då står det bara en allmän information om att det varierar beroende på vilket batteri vi har. Och det är också sådär. Men Det måste ju vara något av det viktigaste som du kan vara intresserad av runt en elbil. Hur snabbt bilen laddar och skillnaden mellan de batterierna. Jag förstår det faktiskt inte alls. Utöver det så är det väldigt otydlig information om 22 kW laddning och luftvärmepump. Och om du till exempel väljer, om du ska kolla vad skillnaden mellan plus och ultra tror jag det är, så står det då att luftvärmepump och 22 kW är ultra. Men det är inte där skillnaden, det är inte i själva paketen som skillnaden ligger, utan skillnaden ligger i om du vill, hur vidare du har det stora eller lilla batteriet. Och alltså LFP-batteriet eller NMC-batteriet. Och anledningen då står i utrustningspaket Ultra att det är 22 kW och luftvärmepump. Det är ju för att det inte går att välja Ultra-varianten med det lilla batteriet.
Det här är ju information som vi som press fick när vi provkörde bilen i Barcelona. Att de här grejerna kommer med det stora batteriet. Så det är ju liksom inga nyheter. Jag tycker det är jättekonstigt att det är så svårt att uppdatera informationen på webbsidan. Speciellt eftersom det är där man vill sälja.
Ja, det är just där man vill sälja. Man vill ju vara den här direktsäljande via Care by Volvo och sådär. Förr i tiden så har det alltid varit lite... Framförallt så har det varit väldigt svårt att göra bilkonfiguratorer. För du har så många parametrar att ta hänsyn till. Men där någonstans har det alltid varit upp till återförsäljaren, alltså bilhallarna, att ge korrekt information. För det är de som har varit säljare. Men nu är ju Volvo direktsäljande. Och de lägger hundratals miljoner, känns det som, jag vet inte, men många miljoner på marknadsföring runt det här. Och mycket väl, eller bekostade material och mycket professionellt alltihopa och så. Men så fallerar man på en sån viktig detalj, jag förstår
det
inte.
Det de skulle ha gjort alltså, jag lagt många hundra miljoner på Peter Esse, så hade det här inte varit ett problem, för då hade du bara löst det. är det så vi kan... för det verkar ju...
Ge mig en skåning och så löser jag det till, vet du. Jag är billig drygt.
Ja, du var inte dyrare än så.
Nej, jag tycker bara det... Ja, nu har vi pratat 10 minuter om detaljer om hur vi konfigurerar en bilmodell för en biltillverkare, och det finns naturligtvis många biltillverkare som har många bekymmer med detaljerna och sådär, men det är klart för oss har ju Volvo en särställning, men också en svansföring har det bolaget av professionalism, och just det här hur viktig EX30 är och hur de har satt de här paketen, så tycker jag det är väldigt viktigt att man levererar fullt ut hela vägen, annars så irriterar det mig. Så enkelt är det.
Vi pratade ju som sagt om Teslor och att krocka dem. Och att det var lite knepigt att serva dem förra veckan.
Något, ja.
Precis. Och då lyssnade ju IF Metall och tyckte att nej, men det här kändes ju inte helt rätt. Vi måste ju lösa det här på något vis. Jag bara antar att det är så. För att nu har ju de kommit ut och sagt att det här ska vi ju kunna lösa. Eller om Venus och Jupiter står i linje med varandra och man dansar på ett ben samtidigt, eller hur var det nu? För att det var inte bara straightforward. Kan du förklara för oss, Peter, vad är det som har hänt här?
Det var väl lite, var inte helt tydligt vad som gällde egentligen, på tal om tydlighet. Så, men IF Metall gick ut och sa att de kommer att ha en dispens för Tesla-bilar som står på verkstaden. Nyckelordet är bilar som står på verkstaden. Då är det bilar som är okörbara. Så att det är de här parametrarna då, planeterna som ska stå i rätt läge, som Gullin sa, att bilen ska redan finnas på verkstad och den ska vara okörbar. Är det bara plåtskador, då så får den inte lagas. Då kommer den å andra sidan inte heller att befinna sig på verkstaden. För det, jag tror inte att någon har lämnat in en bil och sen låter den bli stående där om den fortfarande går att köra. Det kommer på, om det är nu idag måndag eller så i veckan, så kommer IF Metall besöka alla skadeverkstäder och gå igenom alla bilar, hur vidare de är okörbara eller inte. Och den här listan då som alltså IF Metalls ombudsmän där eller strejkvakter eller vilka det är nu som är där går igenom med verkstaden. Det är alltså de bilarna som ska lagas. Så att det är IF Metall som bestämmer vilka bilar som ska lagas. Och skulle det vara så att bilarna, om du går sönder nu, om du krockar i bil nu, så gäller alltså inte det. Utan det är då bara existerande gamla skador. Och då hänvisar IF Metall till att det är många som har hamnat i kläm. Men framförallt så är det också så att det har varit pågående projekt där det har beställts reservdelar. Som då de här företagen som är varslade för sympatistrejk inte kan debitera för och så. Så att egentligen så, ja, det löser ju de här stackarna som har haft sin Tesla stående där länge och hyrbilen har gått ut. Det vill säga att man får stå för den själv, hyrbilen själv, inte försäkringsbolaget. Där finns en lösning. Men själva konflikten i sig, att om du krockar din Tesla nu så kommer du inte få hjälp förutom då att det finns några verkstäder som fortfarande är igång uppe i de två största städerna här i Sverige. Så att inte i Malmö eller så. Och som jag bor i. Och då behöver de så fall bärgas till de verkstäderna då i Stockholm och Göteborg. Varav alla verkstäder tar faktiskt inte emot bilar utom Socknes heller. Så där är en liten temporär lösning. Och exakt varför IF Metall gör detta har väl, tror jag, mer att göra med att de här som faktiskt är medlemmar som har kollektivavtal sitter där med reservdelar som de inte kan debitera, och det kan nog vara ganska stora kostnader för det. Och där, de ska inte behöva bli straffade för det. Så det handlar nog primärt om det. För just att slutkunder eller liksom användare blir drabbade, det är ju lite syftet med konflikten. Och så, det ska ju pressa Tesla att gå med på att förhandla om kollektivavtal. Det fungerar ju bara i en värld där motparten då, alltså Tesla i det fallet, motparten till IF Metall, faktiskt bryr sig om eftermarknaden. Och Tesla har ju ingen jättestark tradition att faktiskt bry sig så himla mycket om eftermarknaden, trots allt. Då hade de ju löst det, då hade de ju varit lika kreativa runt det istället. Alltså det vill säga att de hade sett till att fixa skadeverkstäder som kan inte ens ha kollektivavtal eller vad det nu kan vara för att lösa det. Men de säger ju nej till alla sådana lösningar. Så där har vi det.
Så det handlar alltså om att facket vill ta hand om sina medlemmar rent krasst. De som har kollektivavtal. De ska få tömma sina lager, att de inte ska behöva ha Teslor som bara står och tar plats, för att lagerhållning och plats, kostar ju massor med pengar.
Det kostar mycket pengar.
Och det där är det som det är slutklämmen. Det har ingenting med att facket ger upp eller någonting sånt här. Jag har sett någon sån rubrik också.
Nej, det tror jag inte. Det har de nog inga som helst tankar på att ge upp, varför de nu skulle göra det. Däremot så tror jag att det kommer vara ganska stillastående konflikt nu, och för att någonting ska hända i detta så bör det nog hända utanför landets gränser, att fackförbund i andra länder följer med, och där har det väl varit förvånansvärt tyst egentligen. Men sen har vi ju det här storägare hanterade på årsstämman och sånt. Det vill säga att de använder sitt ägartryck då. Vi finns ju några stora ägare i Norden. Vi har ju bland annat Norska oljefonden ju, som äger halva planeten, känns det som. Vi har facket själva då. Deras tjänstepension som de har AMF-pension då, ihop med faktiskt med Svenskt Näringsliv. Så att det är ju båda delarna av arbetsmarknaden där. Och många andra. Och även så är ju Kalifornien, staten där, är ju också igång då. Så att det är lite sådana saker. Men just nu så känns det som att så när som på att folk som krockar sina Teslor och de blir okörbara, att de inte riktigt har någon lösning på det. Så över det så verkar det ju som att det är business as usual för Tesla. De har ju sålt rätt många bilar här och det verkar inte heller skrämma bort så många.
När man har köpt en elbil, typ en Tesla,
ja,
så är ju det absolut bästa man kan göra att ladda den hemma.
Det är det ju.
Och då behöver man en laddbox.
Ja.
Och här är det ju väldigt många som har köpt Easy.
Easy Home, ja.
Precis, som det strulade till sig för i mars 2023. Det har snart gått 12 månader och då tänker man ju att det här borde ju vara löst nu.
Ja,
det skulle det ju vara.
Det skulle det ju vara.
Nu skulle vi, vid det här laget så borde vi ha sett hur det här slutar. Har vi sett hur det här slutar?
Ja, jag tror att vi börjar se mållinjen nu, men att den kanske inte riktigt är där vi trodde den skulle vara. För att om vi då backar lilla bandet till faktiskt här nu, februari, så var ju stora E-car Expo-mässan där det här började pratas om att Elsäkerhetsverket hade anmodat Easy att komma in med lite svar då om Easy Home. för den ansågs då inte riktigt uppfylla de kraven. Detta var ju en del av en granskning av, jag tror det var 6 laddboxar, varav alla andra också hade fått lite frågor från Elsäkerhetsverket, men det var på den nivån att det var förtydliga någonting i instruktionsboken och så, men det var aldrig någonting allvarligt. IC däremot hade ju det här problemet att de var tvungna att visa att deras lösning med en egen inbyggd elektrisk jordfelsbrytare eller elektromekanisk jordfelsbrytare, att den då var lika säker som en extern jordfelsbrytare. För det var ju många som har de här elektromagnetiska jordfelsbrytarna inbyggda i sig, men IC är de enda som inte då hade som krav att också ha en extern jordfelsbrytare. Det gjorde ju att IC kunde dessutom sälja de här laddboxarna billigare, för att du behövde inte köpa till en jordfelsbrytare och installation av den och så. Även om det var många elektriker som faktiskt satt in det, för de hade lite bättre koll kanske än IC själva och sådär. Sen så briserade då mitten av mars att man inte då har gjort den här försäkran om överensstämmelse som är byråkratiska för att ha CE-märkt. Och med det så blev det automatiskt försäljningsförbud då av existerande IC Home. Och de som redan var installerade, de var tvungna att tas hand om. Då anmodades IC att ta fram en åtgärdsplan inom 9 månader. Sen så skulle det vara åtgärdat inom 12 månader. Det var ju mycket om och men runt detta, mycket spekulationer och sådär. Men IC återkom då med en handlingsplan inom 9 månader. Där det egentligen, eller åtgärdsplan kanske det heter snarare, där det egentligen gick ut på att vi har inga fel här. Däremot så håller vi med om att inte informationen om specifikationerna och så att det är lättillgängliga för kunden. Och det kommer vi lösa. För det var ju det var inte bara jordfelsbrytarproblematiken, utan det var ju lite att de här märkningen på laddboxen gick inte att se när laddboxen väl var installerad. Och sen var det lite annat smått och gott också. Så vi håller med om det, så vi kommer skicka ut nya klistermärken. Och sen hörde vi inte, var väl lite suspekt då, tyckte man det här var lite okej, var det allting det handlade om då? Sen därifrån har det varit till och från att IC då ska, för man kan väl säga att när de då lämnade in den här åtgärdsplanen, oavsett vad den innehöll, så öppnade det också upp för lite mer dialog då med Elsäkerhetsverket, för då hade IC gjort sitt. Men i den dialogen då så menar väl Elsäkerhetsverket att ni har lite mer att bevisa, kan man ju säga. Och det var vid något tillfälle till och med då som Elsäkerhetsverket fick skicka till IC att kom ihåg nu att ni har lovat att ni måste ska visa det här. Och då var det ju lite svar, oj ja nej, då folk har slutat och vi har missat och sådär. Och så har det varit lite dokument ifrån tyskas testinstitut som sen i slutändan inte visade sig riktigt vara något akkrediterat testinstitut då, utan de var någonting annat. De detaljerna kan ni läsa i dokumentet här som vi kan länka från Elsäkerhetsverket, som vi kan länka i show notesen då på Elbilsveckan. Men sen så kom här nu i mitten av februari, så kom ju då Elsäkerhetsverkets bedömning av allt det som IC hade skickats in och de vittnesmål från diverse professorer och annat sådär. Och kontentan av det hela var att nix pix, det här är, håller vi inte med om och kan inte godkänna, helt enkelt. Ni har inte lyckats visa att er lösning är lika säker som standard. Och dessutom så argumenterar Elsäkerhetsverket på sådär 20 sidor om varför den här lösningen är riktigt, riktigt dålig. Det handlar om...
till och med det.
Ja, riktigt, riktigt dålig är den. Det handlar om att det är ett relä som sköter allting. Allt ifrån DC-skydd till jordfelsbrytare till rubbet. Till att bara liksom verkställa strömöverföringen. Ett relä. Ett relä som kan då svetsas fast då, om det blir för mycket överslag ström då. Och därmed så blir den obrukbar och skyddar inte. Det är liksom finns en felkälla, och går den sönder så är inte nog med att själva funktionen slutas, så kan den också bli direkt farlig. Med det, och då, till och med Elsäkerhetsverket, de har till och med visat, ja, det kan hända att en kabel gnagas av, det kan hända att en snöslunga eller någonting kör över en kabel, och så har de till och med bilder på laddkablar där detta hänt, bara för att visa liksom att nu är det slut på tramset här. Liksom. Titta, det här kan hända. Så de argumenterar gott för sin sak, kan man säga, och Easy då får alltså total nej på att den här åtgärdsplanen som gick ut då på att konstatera att allting är bra, vi ska bara skicka ut klistermärken. Och det betyder ju inte nödvändigtvis att allting är slut här nu, att det är kört. Det betyder bara att Easy har en månad på sig att komma upp med en ny åtgärdsplan och även då kanske genomföra den. Och i slutändan så handlar ju det, ser man ju egentligen bara möjligheten från mitt håll. Och jag ställde också frågan till Elsäkerhetsverket om det handlade om att egentligen det är bara en lösning och det är installera en extern Office-brytare. Och ja, jag fick väl liksom, inte bekräftelse, men för svaret är alltid att vi så här, byråkratiska då, vi lägger oss inte riktigt i, vi ger inte åtgärdsförslag, det är inte vår roll, utan vi har konstaterat att det här, så här föreligger problemet och ni ska nu ge åtgärdsförslag. Det åtgärdsförslag vi har fått nu, det gäller inte. Men någonstans kan man läsa mellan raderna att det är ju extern Office-brytare som gäller då. Så det roliga med det hela är ju att vi är lite tillbaka till min första film jag gjorde. Där jag konstaterade att det som behövs här är att installera en Office-brytare. Sen så menar ju Elsäkerhetsverket då, rätt nu tillbaka ett år sedan, att det var värre än så, för det var isolationstester som inte var rätt korrekt. Det var IP-skyddet framförallt var ju jätteallvarligt då, att den inte skulle vara lika skyddad mot damm och väta och sånt där som de utgav sig för. Men den har lite, den försvann då, för de hade ju skickat fel testprotokoll. Och sen när det kommer isolationstestet där, så kommer det nog alltid sväva lite i ovisshet, för att det har inte riktigt, de har inte riktigt heller lagt fokus på det, Elsäkerhetsverket, utan de har bara konstaterat att hela den här lösningen med ett relä för Office-brytare och DC-skydd och hela faderuttan, alltså isolationstestet var DC-skyddet, det fallerar. Och dessutom skriver de också att vi är inte jätteintresserade av DC-skyddet, för det handlar bara om maskinskada, utan vi är bara intresserade av elsäkerhet för människoskada då. Och detta var ju omtolkning av vad de har skrivit. Så det är därför den här DC-skyddsisolationsproblematiken då, att de här skulle vara för nära varandra, Elena, den har de lite hoppat. Det som är allvarligast i detta är ju att de konstaterar också att Easy helt enkelt har skickat in testprotokoll och nästan försökt komma runt att de inte har kunnat testa. I de här dokumenten som ska påvisa att den här lösningen är lika säker som standard, då har de hoppat över vissa tester och kanske inte riktigt varit jättetydliga med det, just för att testinstituten inte kunde testa det som behövdes. Så det är lite så här, Easy har medvetet själva, alltså de är medvetna själva att de inte riktigt har kunnat påvisa det de har påstått, men ändå någonstans hoppats och till och med sagt till sina kunder och elektriker och sådär att ja, men det här kommer vi lösa. Så ja, det är det, där ligger landet. Jag var tvungen att fråga då Elsäkerhetsverkets jurister, är det, om de inte då har löst det här till den 15 mars, kommer det liksom automatiskt bli vite då? Och då fick jag svar från följande: nej, vite utgår inte automatiskt. Easy har till den 14 mars på sig att redovisa det vi ålagt bolaget i beslutet. Efter det datumet kommer vi att bedöma om bolaget har redovisat det som bolaget har redovisat och därefter ta ställning om vi ska begära utdömande av vite. Men vi kan inte säga just nu, vi kan inte föregå handläggningen i ärendet. Och det är också alltid det svaret ifrån myndigheten. Vi kan inte föregå handläggningen i ärendet. Nej, men det kan jag, och det är alltså en månad tills att det här inte bara ska vara presenterat en godkänd åtgärdsplan, utan den ska också vara åtgärdad. Och man kan också säga så här, det är inte heller i sak, så är det faktiskt inte upp till Elsäkerhetsverket att godkänna åtgärdsplanen innan. Detta har man egentligen gjort för att de vill hjälpa Easy. Så man kan ju se det i kommunikationen också, att Elsäkerhetsverket har påmint Easy att nu måste komma in med grejerna här, som ni har sagt. I sak så, om det ska vara riktigt, riktigt byråkratiskt, så var det så här, så är det ju att ja, åtgärdsplan skulle kommit in som information då inom 9 månader. Inom 12 månader skulle vara åtgärdat. Och sen därefter så rent krass skulle de kunna kolla på det och bara nix, nix, pix, det här går inte. Men ja, att installera Office-brytare på alla 100 000 laddboxar i Sverige kostar ju någon 100 miljoner eller 2. Det är lite pengar, för ett norskt laddboxbolag.
Finns det någon siffra på hur många som redan är installerade med externa jordfelsbrytare? För jag menar, det finns ju många elektriker som har installerat det redan tidigare för att de tycker att det behövdes. Och där skulle det ju kunna minska, men...
Det finns ingen siffra på det, så vitt jag vet. Det finns nog ingen som har koll på det. Men jag skulle gissa att den siffran är skyhög. Jag skulle gissa att den ligger någonstans mellan 50-75%, kanske 80. För att i mångt och mycket har det installerats jordfelsbrytare. Dessutom så är det ju att du har jordfelsbrytare hemma. Alltså jag tror att den är mycket... Att det har installerats en extern jordfelsbrytare i samband med installation och laddboxen. Den är ju ganska hög. Men den är inte så hög som det faktumet att nästan alla har jordfelsbrytare hemma. Och sen så finns det lite så här i standarden då i elsäkerhetsstandarden. Tror jag inte det heter, utan den heter någonting byråkratiskt. Så är det här att det ska vara en jordfelsbrytare per laddbox. Men det är inte ett elsäkerhetskrav, utan det är ett funktionskrav. Det handlar om att inte mjölken ska bli gammal om jordfelsbrytaren för laddboxen bryter ut. Eller att om du har två laddboxar så ska inte båda sluta ladda bilarna då. Så att om du har två bilar ska inte båda vara nere för räkning på morgonen och lite sådana saker. Men ja, det är en intressant, det är ju verkligen en intressant grej att konstatera att det kanske skulle gjorts ett förslag på åtgärd, kanske då i så här i efterhand hade varit först inventering om vilka som har jordfelsbrytare och vilka då som inte har det, helt enkelt, för att det är nog där det hamnar.
Det kanske IC redan har gjort, det vet jag inte, men jag känner ju spontant att...
Jag tror inte.
Jag skulle ju ha velat ha den kollen, för då kan jag ju bedöma liksom hur mycket det här kommer kosta sen. Att okej, men 70% av alla laddboxar är redan med jordfelsbrytare.
Ja.
Nice.
Rent krasst, och det här har jag ju berört tidigare, så om det blir... Då får man krav då, eller att det landar i att ni måste installera jordfelsbrytare i 100 000 svenska hem. Då kan det bli tufft ekonomiskt för IC. Och det kan vara så att de får upphöra sin verksamhet. Då faller ju ansvaret på distributören istället. Det är samma sak där. Det är inte helt säkert att det finns ekonomi att lösa det. Och när distributören faller bort, då faller det ju på den som har sålt den då. Själva ansvaret ligger alltid på den som har sålt produkten. Men sen så får ju de hjälp av distributör och tillverkare. Annars hade det varit helt orimligt. Annars hade ju tillverkaren kunnat säga att nej, skit vi. Liksom. Sådär. Alltså ut fabrikations- konsumentköplag perspektiv. Så då kan du riskera att hamna på den enskilda elektriken i slutändan. Och då kan detta vara en sån grej som gör att vi får en mängd konkurser av elektrikerfirmor i Sverige, och det kan även gälla företag som Tibber och så. Det vore ju otroligt tragiskt på så många sätt och vis, och det får vi verkligen inte hoppas att det slutar i.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Jag har då varit och kört Volkswagen ID.7 här på svensk motorväg i många, många, många mil. Och jag har varit och kört Kia EV9 på lika många mil på samma svenska motorväg. Man kan ju säga att man känner ju till sina kaffeställen längs E4 här i Sverige numera.
Men det är när du åker Malmö-Stockholm för att hämta och lämna bilar liksom?
Ja, men sitter på...
Det är den sträckan.
Sitter idag, så sitter jag då som sagt, som jag sa i början, på ett hotell och ska dra till Volvo och hämta XC40, gamla godbiten här nu, och se om den fortfarande håller.
Hoppas de har löst punkteringen jag gjorde på den.
Har du den vita?
Ja. Ah. Bakljusriven.
Ja, det var det. Tokigt, Gullin, tokigt. Tänk om jag kraschar däcken på samma ställe. Eller var det norr om Stockholm som du körde inne på ett håll?
Nej, det var i Nyköping.
Det var... Ja, just det. Det är mycket hål där. Ja. Du vet, mina ID7 där och som jag hade samtidigt och i EV9, de tenderade till att bara flyga över hålen. Du vet, bara dunk, hör du bara, och så märker du ingenting. Kan också vara att de har fyllt igen hålet också. Kan vara så.
Kan vara. Förhoppningsvis har de gjort det.
Ja, men det här är ju, får ju en kännedom om de här bilarna på ett helt annat sätt än vad många andra får. Exklusive dig då, för du kör ju också dina långfärdstester, så du får ju exakt samma upplevelse av laddning och så. Och jag har ju tidigare pratat om hur välfungerande det har varit att ladda i ID7 då, med sin förvärmningsfunktion, väldigt tydligt vad som gäller och så. Och detsamma gäller EV9. Och roligt var att jag fick faktiskt upp EV9 i högre effekt än spes även där, precis som ID7. Det verkar vara min grej här nu att göra det. Och det är ju så att EV9 har ju då, Kia EV9 har ju förvärme, och den har både via navigator och via manuell, och den har en mycket tydlig kommunikation till mig om när den börjar förvärma, under tiden börjar förvärma och när den slutar förvärma. Sådär. Så den är väldigt tydlig med sina känslor, denna bil. En annan sak som EV9 är mycket tydlig med sina känslor med är olika ljud den levererar till oss här. Rakt in i trumhinnan, kan jag säga. Det är ju då det obligatoriska ljudet för att vi kör för snabbt, som ju är EU-lag. Det är ju det obligatoriska ljudet för att vi är lite ouppmärksamma, kan man ju säga. Dåsiness då kallas den. Där Kia EV9 har liksom en dubbel funktion, varav bara en går att stänga av. Och sen så har vi ju faktiskt inget ljud för, inget av ID7an eller Kia EV9an har ljud för lane assist då. Den obligatoriska funktionen som alltid är på när vi startar bilen, som gör att vi inte ska köra i diket. Och den har också en tendens till att göra att vi vill köra i diket ibland. Om det är till exempel snötäckt och så, och den försöker skjuta upp oss utåt på andra sidan, eller den börjar liksom parera sig själv och så. ID7an, som har då också fått detta i och med en ny modell och så, och alla bilar måste ha det från och med sommaren 2024. Så stängde inte jag av någonting här. Snarare tvärtom. Jag gillar att lyssna på de här ljuden från Volkswagen. De är precis kalibrerade med vad jag uppskattar. De är lite dova, de är lite härliga, de är lite tysta. Du hör knappt den här fotkörningsvarnaren. Och när jag säger fortkörningsvarnaren så pratar jag som att man råkar gå upp i 121 km i timmen på en 120-väg och sådär. Och då hör du knappt den. Och om du skulle råka gå över i 31-32 km i timmen på en 30-väg, ja, men då vill jag ju höra den. Så det finns liksom inga negativt med det där alls faktiskt. Lane Assistant fungerar ju ypperligt på ID7an tycker jag. Det är många som har kritiserat den så här i lite mer vinterväglag. För den är inte så lätt att stänga av på ID7an eller på Volkswagen-systemen. Du måste gå in i systemet. Och det är ju ingenting du riktigt gör när du kör bil, va? Dessutom så kommer du då säga till att du ska sluta pilla på skärmen.
Men det är här man köper en Skoda istället. För jag kör ju Skoda Enyaq RS just nu.
Ja.
Med 4.0-mjukvaran. Och högst upp i den skärmen så finns det en liten ikon för den här Lane Assist. Och då bara trycker du där. Då får du upp en pop-up tyvärr. Så säger, vill du verkligen stänga av? Ja, det vill jag göra. Ja, ja. Så det är två klick. Sen är det bara tuta köra igen. Och även, alltså jag håller nog kanske inte med om att det fungerar jättebra i Skodan. Jag hade velat att den fungerade lite bättre. Samtidigt har det varit mycket slask och snö, så att, fine. Men det är mycket enklare att stänga av den i Skoda. Skoda är bara bättre.
Jag blir lite osäker. Det kanske går att dra ner ifrån ovansidan, dra upp den här dropdown-menyn och stänga av. Jag vet faktiskt inte, för att jag har inte försökt inte ens för att, ja, du vet, Skåne, motorväg, är inte mycket snö där.
Jag får testa när jag hämtar ID7an på måndag.
Precis.
När ni hör det här.
Dålig fotbildning här från mitt håll, men jag har inte ens haft en tanke på att stänga av någonting på ID7an. På ID9an, förlåt, den har inte kommit ännu. Det var det.
Tidsfråga.
Ja, precis. Så här. Större ID Buzz kanske. Nej, någon ID 9 är inte på tapeten så vet jag vet. Men EV 9 däremot från Kia är det. Och de ljuden där, ja. Vad har vi för ljud då? Vi har ju det här att vi kör lite för snabbt. Det ljudet som är så här, det är bara irriterande. Sen har vi ett ljud som klinga till varje gång hastighetsgränsen ändras så att vi ska bli uppmärksamma på det. Det ljudet är än mer irriterande för det går liksom, det plingar till på ett sätt som inte på något sätt harmoniserar med mina trumhinnor. Så där har vi den. Sen har vi ju den här det faktumet att ögonsensorn är överentusiastisk. Alltså vi pratade, du vet, när du bara tittar ner i förardisplayen, jag pratar inte ens om skärmen till höger som vi kanske behöver använda för att ändra något med asen eller någonting, musik eller någonting. Nej. Jag pratar, om jag kollar bara ner lite och får bilda mig en uppfattning om i förardisplayen. Då börjar den pipa då, den här röda och sen röd symbol då. Den är rätt aggressiv. På Kia EV9 så går det inte att sätta en genväg direkt till dessa grejer. Däremot så går det att sätta en genväg till huvudmenyn för ADAS-systemen. Så då kan du trycka på den. Trycka på stjärnan då. Kan man sätta den menyn på. I instrumentpanelen. Under huvudskärmen. Och sen så kan vi då först trycka av hastighetsvarnaren. Och sen trycka av den här DAVen då. The Dawsiness. Dessutom så är det lite så att du måste trycka det. Det är som det är lite så här force feedback på den här. Det är ju liksom en knapp som är integrerad i panelen. Det är alltså inte på skärmen. Och det är inte liksom en fysisk knapp att trycka på. Utan det är lite så här, du ska trycka och ska hålla in det där. Man väl har gjort den här gången så är det lite, snälla, kunde jag inte bara fått en knapp direkt på skärmen eller någonting? Eller förlåt, på...
Det är inga jättebra knappar i just den raden i EV9.
Nej, inte just om du behöver använda den på det sättet. Sen...
Nej, jag tycker inte att de är några höjdare överlag.
Nej, okej. Däremot så har de sen en legendarisk grej som jag gärna vill att alla bilar ska ha. Du kan ju stänga av Lane Assisten direkt på rattknappen på ratten. Och det är ju jättesmidigt. Det är precis så det ska vara. Jättebra Kia. Alltså det är nästan så att den grejen tar bort allt det andra. Oj, jag slår upp till micken här, blir så entusiastisk. Den grejen tar bort det andra negativa. För att, du har ett mycket knappar då. Fysiska knappar på ratten på Kia-bilar. Och du har då längst upp till vänster så har du farthållaren av och på. Men längst ner till höger i vänstra delen av ratten så har du då två streck och en ratt. Så fort du startar bilen så är då själva linjeassistenten, alltså Lane Assist, igång. Och om du då har, jag tror också, och sen om du aktiverar farthållaren så går också Då trycks ratten igång också då, så att du får styrassistens och dessutom filbytarassistent. Och det är också den absolut bästa filbytarassistenten som jag någonsin har använt. Den fungerar nästan varje gång. Den är ju ordet, vi behöver inte filbytarassistenten, för vi måste ju ändå hantera ratten. Men den fungerar nästan varje gång. Hade den funkat så på andra bilar så... Mm.
Jag brukar ju klaga på att filbytarassistenter är ganska långsamma.
Snabbare än Lucky Luke.
Okej, okay. För jag pratade med en av XPeng's ingenjörer på E-Car Expo. Och han berättade att det är lagkrav att det är några millisekunder som krävs innan bilen liksom ens börjar byta filen. Och att det är därför de känns så långsamma.
Riktigt korta millisekunder här kanske.
Okej, vad bra. Jag har ju inga problem med Kias Lane Assistant. Jag tycker att den fungerar ganska bra.
Ja, den fungerar jättebra. Men du har ju det här om du kommer på en landsväg och så är det snö.
Jo, sånt finns ju alltid. Saker.
Och då är det ju det här att då har du ju den här möjligheten att bara trycka av den där och då. För om du trycker en gång på den här symbolen med ratten och de två strecken, då stänger du av styrassistenten. Håller du inne den så stänger du av linjeassistenten. Och du kan också, när du har stängt av styrassistenten, så kan du hålla inne linjeassistenten, stänga av linjeassistenten och sätta igång styrassistenten. Så att du kan verkligen välja där vad som gäller vid varje givet tillfälle. Sen är det ju, när du har styrassistenten igång, då ska det till mycket till för att linjeassistenten behöver korrigera upp någonting. För hela system, hela poängen med styrassistenten, det är ju att du håller dig på mitten av filen då. Samtidigt så är ju Kias styrassistent väldigt mjuk, så att du kan ju faktiskt styra själv samtidigt som den är igång. Den avaktiveras ju inte så himla lätt.
Nej, precis. Och vi har ju sett i många andra bilar där styrassistenten styr så pass dåligt att linjeassistenten går in och behöver ta över. Det är ju inte ovanligt i flera bilmärken. Nej. Utan att nämna några namn. Så Kia tycker jag ju faktiskt har lyckats väldigt bra med det här. Och där är inte ett problem. Jag skulle säga att de har en av de bättre styrassistenterna.
Det är rätt roligt. De har en av de bättre styrassistenterna, men skulle den fallera så är det också det bästa sättet att hantera eventuell avstängning och påstängning. Sådär. Så att där har de verkligen levererat på alla nivåer. Jättekul. Sen har de ju också, precis som på ID7, de är väldigt lika de här bilarna, även om de är väldigt olika också. Men det är någonstans helt nya bilar där man har finjusterat mycket. Kia EV9 har ju en magisk heads-up display. Den är mycket tydlig, den visar tydlig information, den visar också döda vinkeln där liksom varnar då att det blir rött på sidorna om det kommer en bil nära. Och det som jag har märkt så här när jag verkligen, nej men jag stänger inte av den här attention, uppmärksamhetsvarnaren då, dåsynes varnaren då, utan jag jobbar med bilen. Och när jag liksom har verkligen känt att nej, nu använder jag heads-up-displayen, jag ska inte hålla på liksom att byta musik genom att titta på skärmen, utan jag använder ratt och sådär. Då kommer det ju inte upp den här varnaren. Men det är klart, så fort jag bara tittar på, om jag ska prata med någon som sitter bredvid och sådär, så kommer den varna och så. Men att det går ju också att jobba med bilen och minska de här varningarna. Men den hade gärna fått vara lite mindre alert. Och det hade varit bra om vi kunde sätta den här genvägsknappen att gå direkt till dessa funktioner, inte då till menyn för funktionerna. Och det vet jag också att det är inskickat, alltså Tesla. Kia vet om den här problematiken. Sen så är det att även om du har alla de här systemen avaktiverade och du är jättetrött och du gäspar länge och kanske ha överskattat antal minuter som du klarar innan nästa kaffepaus, om vi uttrycker oss diplomatiskt, då kommer kaffekoppen komma upp. Och det har varit ett problem på Kia EV9 för många att den här kaffekoppen aldrig slutar. Men det verkar finnas två varianter av kaffekoppen. Det ena är att den buggar ur, att den bara piper. Och sen om du stannar bilen för att då slutar den och sen du börjar köra igen, så kommer den igång igen. Det där verkar vara en bugg. Ja, visst, verkligen. Det där verkar vara en bugg som vissa har drabbats av. Ja, precis. Beep, beep, beep. Så här i 20 mil. Jobbig den. Men i mitt fall så har den funkat. Den har dykt upp exakt när den skulle dyka upp. Den har varit väldigt relevant till mina behov just då. Och det var kaffe, kan jag säga. Så där har den funkat riktigt, riktigt bra. Och det är imponerande att se att den den verkligen känner av djupa gäspningar. Den har ju stenkoll på en. Jag tycker det ändå är fascinerande. Sådär, med denna bil. Så Kia EV9 är en mycket trevlig bil. Och det kommer ju naturligtvis en recension på min YouTube-kanal här inom kort. Men det finns strategier att hantera de här ljuden. Antingen jobbar du med dem, eller så får du helt enkelt jobba mot dem då, genom att stänga av dem. Och då sker det genom genvägsknappen, får man mappa upp den på mot stjärnan. Och lättast om du har en EV9 och inte har riktigt liksom hittat det där. Om du håller inne stjärnan, knappen, då kommer upp menyn för att välja vad den ska göra. För den har inte mappningen mot ADAS-systemen för att stänga av dem som standard. Men håller du inne den, då får du välja det. Och så är det faktiskt på Kia EV9 också. Jag upptäckte en helt ny värld när jag fick tipset från produktchefen på Kia. Ja, men om du håller inne knapparna så gör de andra saker. Så alla knappar gör typ andra saker om vi håller inne dem. Det är som en helt ny värld och uppfinning. Hitta roliga nya funktioner.
Jag skulle vilja gå tillbaka till lite det här med att stänga av funktionerna och via genvägsknappen. För alltså, Volvo kör ju också på det, liksom, att ja, men använd genvägsknappen för att stänga av hastighetsljudet till exempel. Bara att där kan du göra det hela vägen. Men samtidigt, så, alltså, favoritknappen vill man kanske använda till just sin favorit grej, funktion. Och då tycker jag att det är så synd att du måste använda den för att binda till något sånt här stäng av ljudsystem. Där tycker jag faktiskt att både Mercedes och BMW har gjort det mycket bättre. För i deras bilar så håller du in en annan funktion på ratten. I till exempel BMW så håller du in set-knappen i 3 sekunder eller vad det är. Och set-knappen, det är ju set-knappen för farthållaren. Men du håller in den i 3 sekunder, då stängs den här ljudet av. Funktionen är kvar där, den finns fortfarande visuellt, men ljudet är avstängt. Och det tycker jag är ett bättre sätt, för då kan jag ju få använda min favoritknapp till det jag faktiskt vill använda den till. Så som knappen är satt att fungera. Inte för att stänga av ett system.
Mer favoritknappar helt enkelt. Det finns en knapp på höga sidan av ratten som heter Mode, som är också en sån här... Egentligen en favoritknapp. Och håller vi in i den så får vi välja lite vad den ska göra. Men och det är lite så här, byta mellan radio och CarPlay eller lite sådana saker som vi inte använder ändå. Den hade ju varit magisk för att få mappa upp till stänga av de här säkerhetssystemen istället. Så att ja, mer valfrihet är ett alternativ. Och ett annat alternativ är ju att designa de här ljuden så att de jobbar med den. Så att de inte är jobbiga att höra. Men som att de men ändå görs det de ska. För det har ju Volkswagen lyckats med bravur.
Mm. Nej, och det håller jag med om. Som sagt, jag kör ju Skoda Enyaq just nu och jag håller med dig där. Jag har inte brytt mig om att stänga av det ljudet i den bilen för att det är så pass diskret liksom. Och går jag upp i 111 när jag kör på motorvägen och som är 110, då stör inte det mig. Nu är det som sagt, det här är ju RS-versionen så den är ju något bullrigare också liksom. Men det ljudet är inte relevant då liksom.
Nej. På tal om ljud, motor simulerar motorljudet på Kia EV9 och även Kia EV6. Det är något av det värsta jag varit med.
Det är, usch vad vidrigt. Nej, det är stort minuspoäng där. Det är så dåligt.
Och samma sak med Ioniq 5 och 6 som är ju samma då. Men jag kan inte låta bli att uppskatta ändå ljuddesignen i Ioniq 5N.
Åh, nu snackar vi istället.
Wow, alltså där har de, varför väljer man 3 olika motljud och det ena efter den andra? Så där är jag svag för det. Jag tror att vi har ett, det är ju deras sån prestandabil som ju, dessutom simulerar ju den så här växlarna.
Ja, det tycker jag var helt fantastiskt när han berättade det. Det här är ju en bil som vi såg på E-Car Expo. Jag vet att jag har en video om det, jag vet inte om du har det.
Kom en YouTube short i alla fall.
Ja, för där har jag en Hyundai-representant som går igenom bilen med mig och det är ju superhäftigt. Till exempel det här med att växla. Då gör du det via padden och då tappar bara motorn all effekt, bara någon sån här millisekund liksom, för att liksom simulera att det händer någonting och du får det här rycket och sen så är det full fräs igen. Och det är attention to details verkligen när det kommer till Hyundai Ioniq N.
Det är ju någonting med ljuddesign som inte får underskattas. Och jag tror att, att biltillverkarna måste ta med det. Att ljuddesignen är minst lika viktig som visuella designen. Det är dagens lärdom.
Det håller jag med om. Och tycker man om, saknar man lite det här med ljud på elbilar? Jag vet att vissa tycker det är jättedumt, men samtidigt så måste man också erkänna att ljud har en helt annan dimension till bilen. Och jag kan sakna det många gånger när man kör elbil. Det är jätteskönt i vardagen, men ibland när man kör lite mer aktivt så är det kul med ljud. Mm. Det är därför jag uppskattar liksom, BMW. Jag tycker de har gjort ett jättefint ljud på insidan. Men Hyundai Ioniq N, det är ju verkligen en helt annan ny nivå. Det är ju bland annat så om du kommer till S-kurva och det är en skylt för den varning, för den kurvan, då kan bilen känna igen den där skylten och bara, men du, vill du inte gå in i N-läge nu, för att då blir det lite roligare. Och bara det tycker jag är så himla roligt.
Lite mer åksjuka. Ja, men det är härligt. Det har varit mycket Volkswagen, det har varit mycket Kia denna och Hyundai nu i slutet också. Kia ägs av Hyundai, så är det, inte tvärtom. Och det kommer bli mer Volkswagen i nästa avsnitt kan jag säga. För det bolaget, det har gått ifrån att visserligen leverera, men kanske inte fullt ut, till att verkligen leverera. Men vad det handlar om, ja, det hörs vi om i nästa avsnitt. Så se till att prenumerera om du inte redan gör det, va? Som man brukar säga på YouTube. Men jag tror alla prenumererar som lyssnar på podden i sig.
Vi får i alla fall hoppas på det. Och ger det så att man inte gör det, så finns Peter Esse på YouTube som sagt under namnet Peter Esse. Jag finns under namnet Elbilsmagasinet. Och tack också till Dennis Klarin som har redigerat det här avsnittet och tagit bort lite pauser här och fått till det så att det blev proffsigt och bra. Tack till dig, så tack till er som har lyssnat, så hörs och ses vi i nästa veckas avsnitt helt enkelt.
Hej.
Hej på er.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.